enchanté.
Varmt välkomna ska det vara till Toto 5. Det är den 1 juni, sommaren är officiellt här. Eller vad säger du, Petra?
Jajamensan.
Jag ser att du är glad. Lägenheten börjar ta sig.
Nej, det står still.
Det står still. Det står still här på kontoret. Det står still hemma i mitt bygge.
Nej, men här har det ändå hänt grejer. Det kommer bli så snyggt här. Alltså här kommer vi köra live och grejer ifrån.
Jag fick samtal precis innan vi skulle dra igång Toto 5 här. Att flytspacklet inte hade torkat. Så att nu står det still hemma i vår lilla renovering som
underbart.
Vi gör också. Så att det står still på alla plan. Förutom då i Toto 5, Robin Bylund, välkommen.
Ja, men stort tack. Och jag är glad att slippa renoveringar faktiskt. Så de låter jag er ta hand om.
Vet ni vad jag börjar bli tagg på?
Nej.
EM.
Jag är också fy taggad. Fan.
Ja, men nästa vecka på tisdag sätter vi oss ner och kommer göra en guide till alla. Det har ni hört, ni som lyssnar på Toto 5 varje vecka. Och det blir en guide per grupp och lite special. Och ni kommer veta allt ni behöver veta.
Alltså allt.
Om lagen, om grupperna, förutsättningar inför EM efter att ni har lyssnat på den. Det blir jävligt kul. Men så länge då så rullar ligorna på.
Ja.
Vi gratulerar Lyon till ytterligare en ligatitel.
Jajamän, det gör vi. Och kanske inte helt övertygande seger mot PSG i helgen. Men ändå 1-0, gör mål tidigt. Macario har vi ju pratat om, alltså jag tycker att den historien om henne och hennes bakgrund och vad hon är idag, alltså jag tycker det är så häftigt att se det och att hon nu också får avgöra den här matchen och har varit fantastisk i år verkligen. Men nej, Lyon ändå otroligt starka, har ändå många chanser. Malard missar ju öppet mål.
Ska vi prata om Ada Hegerbergs mål, hon får bort dem för millimeter offside. Så ja, men alltså det är nästan så att är du assisterande domare i det fallet, alltså bara skit i att dra flaggan. Låt det målet stå. Alltså, den nedtagningen, den aktionen, lägga den, dra den i bortre krysset. Så, alltså det är så det är liksom ingen, hon behöver inte ta i, hon gör inget onödigt. Det är så enkelt och så är det ett sånt mål. Det går egentligen bara att hitta, det är hon, det är Benzema, det är Lewandowski, alltså det är den typen av spelare just nu i ett straffområde. Och hon har ju någon aktion senare när hon skickar Ilestedt lite upp på läktaren. Vi har pratat om det, vi kommer att prata om det när vi pratar EM och pratar Norge. Men inför det här EM-slutspelet och den formen hon har visat hela våren, vi var ju lite, så Lyon var ju ett av lagen som kanske ändå puttrade igång lite, som inte gick på helfart och full fart i början i höstas. Men alltså, med Ada Hegerberg i den här formen så har de ju varit helt
ja, men det blev otroligt. Ju liksom som ett nyförvärv för Lyon när hon kom tillbaka. Och vilket nyförvärv då, en av världens absolut bästa spelare. Hon kommer ju vara med och snudda på Ballon d'Or var det lider också.
Men jag tycker också, ifall man bara tittar...
Ska hon vinna Ballon d'Or eller?
Nej, det tycker jag inte.
Får se lite hur det går i EM också,
tänker
jag. Den här
säsongen, jag tycker att det har varit väldigt många som har varit bra. Alltså vi, inte bara på Tejas i Barca, men Bonmati i Barca har vi också pratat om, som jag tycker... Nej, hon är inte där riktigt än, men hon har ju ändå varit i en väldigt fin form och gjort en fantastisk säsong. Miedema är en sån spelare som också har gjort en väldigt fin säsong, även fast de nu då kanske inte går hela vägen och vinner ligan och tar sig inte så långt Champions League, men det är ju en spelare som hela tiden gör avtryck.
Och där kommer ju EM-slutspelet bli otroligt avgörande också. För som du säger, du måste ju antagligen minst ha en ligatitel med dig in i bagaget. Har du dessutom en Champions League-titel som Lyon-spelarna har i detta fallet, där Ada Hegerberg kanske ändå är den som sticker ut mest i det, beroende på hur man presterar i sommarens EM-slutspel, så kommer det
Vet ni vilka som vinner EM?
Jag har Sverige.
Nej.
Det var Fimpen som skojade lite innan vi gjorde hockey-toto. Nej, absolut inte. Jag vet vilka som vinner.
Ja, vilka?
Spanien.
Du tror det?
Nej, jag vet.
Men vi ska diskutera, lite slutspelsträd. Vi ska diskutera slutspelsträd framförallt när vi pratar om detta här nästa vecka.
För det ska vi verkligen
Spanien,
göra.
Tyskland från ena gruppen kommer ju antagligen ställas mot England, Tyskland, Norge. Mm. Nej, men de kommer sen, så det kommer vara, alltså, vi kommer ha sådana dunderkvartsfinaler på den sidan i det slutspelsträdet. Där har ju Sverige dratt lite lyckans lott, tror jag, på den halvan vi är på.
Jag tycker ju England ser sjukt starka ut.
De vinner ju aldrig.
Nej, fast nu är de, alltså, ifall du ser till också spelares form och den säsongen som många av dem har gjort, och att nu de får gå ihop till ett lag. Jag tycker det var häftigt också att se att England har ju redan samlats. Och det är också det lag som kommer spela mest matcher nu inför EM, så att de känns ju otroligt taggade. Jag var inne och kollade lite på det igår, bara för jag blev så här, gud, de har redan samlats och det har ju inget annat lag gjort, vad jag vet i alla fall. Och sen kollade jag lite träningsmatcher nu inför, och de har ju 3 matcher, alla andra har typ en eller ingen inför EM, så att de har ju verkligen förberett sig och kommer förbereda sig väldigt, väldigt bra. Så det ska bli häftigt att se.
Vi såg ju hur herrarna gick samman och blev, alltså, folkets lag för en gångs skull förra sommaren. Och det tror jag, med den publikhype som finns kring den engelska fotbollen på både dam- och herrsidan just nu, att vi vet biljettförsäljningar redan, vi vet vilket tryck som kommer vara på läktarna. Det kommer vara något väldigt, väldigt nytt och unikt, och den här engelska landslagsgenerationen vet ju att de kan skriva historia på ett otroligt sätt. Så England tror jag också kan bli riktigt, och där kan ju som sagt Spanien, de kan få England redan i en kvartsfinal, och då får vi ju se vad det är som väger tyngst.
Nej, och sen tycker jag Frankrike ser också sjukt intressanta ut. Ifall vi pratar Lyon och PSG och vilken match det var i helgen. Men ändå titta på de spelarna som Lyon har. Alltså Selma Bacha, ytterback, har gjort en fantastisk säsong. Hur många assist egentligen? Jag har typ tappat räkningen. Men en sjukt bra ytterback. Och sen har du Renard, mittback. Och bara en sån sak som nu... Henri tycker jag har gjort en jättebra säsong också. Ryktas som att hon inte ens kommer bli uttagen.
Nej, hon är inte uttagen. Varken Amanda Henri, som vi pratade om henne förra veckan med tanke på Champions League-finalmålet. Och även Eugene Le Sommer. Båda är petade.
Ja, inte heller.
Nej, och Kira Hamraoui har vi varit inne på. Kanske inte lika stort namn och inte lika bra som de andra två spelarna. Men där är det ju den klassiska franska polemiken, Thomas. Den känner vi till från både här och damsammanhang. Och Corinne Decon har ju då, som vanligt med de franska förbundskaptenerna, varit lite för sur och upprörd över att spelare har kommenterat och kritiserat. Och då ryker man. Då är det inte sportslig kvalitet som gäller. Och så är det alltid lite bråk i omklädningsrum, och det är väl lite där Katoto, Diani, PSG-anfallarna tycker inte om vissa andra spelare. Och så väljer man sida, och så plötsligt hamnar hela franska omklädningsrummet i något kaos. Så där kommer det ju handla om att försöka få ihop en grupp. Och det har väl inte varit adelsmärket kanske för fransk fotboll de senaste åren. Så vi får se. Kvaliteten, jag håller med Petro, den finns ju där. Men det ska också...
Men sen ska man få ihop det, absolut. Ja, men på tal om kaos och att få ihop det. Men såg ni det om PSG:s tränare, eller?
Berätta.
För några dagar sedan, det här var ju... Ja, man har ju haft väldigt mycket problem under säsongen som vi pratade om med Hamraoui bland annat. Och hon har inte heller varit med nu på väldigt många matcher. För först var det strul och hon blev nedslagen och var borta. Och sen så blev det någon strul igen och har inte varit med på flera matcher. Så att, oklart vad som har hänt, men hon är i alla fall inte med. Och nu då för några dagar sedan så gick PSG ut med att deras huvudtränare Didier Olé-Nicole är avstängd på grund av opassande uppförande och uttalande mot spelare i laget. Och det här var ju då alltså nog bara några dagar innan man skulle möta Lyon. Så att det har ju varit verkligen kaos. Han kom ju dit inför säsongen. Och det här har tydligen varit någonting som spelare har tagit upp för länge sedan också, men då gjorde liksom klubben ingenting åt det. Men nu kom det här upp igen och nu är han avstängd på obestämd tid, och det är en utredning som pågår inom laget och klubben. Så vi får se vad som händer med honom.
Mm. överraskande med franska pampar som blundar och inte ser problemen.
Det... Ja. Synd att de inte har gjort en så här season with dokumentär om PSG under den här säsongen. Alltså, det hade ju varit, århundradets dokumentär.
Herregud. De hade ju säkert inte ens fluga
på väggen där.
Ja, det hade man verkligen velat. Det får man ändå, tycker jag, ge eloge till Ilstedt som har... vad jag också har hört, håller väldigt tyst och pratar inte mycket om. Det är ändå, tycker jag, starkt. Det är ju lätt att man kanske, när man är iväg på landslag eller vet, man pratar med spelare och man pratar med andra människor och sådär, men hon har tydligen, hon säger ingenting. Och det verkar vara som att många spelare är väldigt så, håller tätt. Vilket jag kan, alltså har stor respekt för det ändå.
Men tror vi att ställs frågorna på samma sätt? Alltså om vi får vara lite... taskiga där då, mot en bevakningen av dam kontra herrfotboll. Hade detta hänt i ett omklädningsrum inom herrfotboll?
Kanske hade bara kört sarg ut.
Ja, det får man ju förvänta sig, men man måste ändå komma frågorna. Det är ju jävligt intressant. Ja. Det är ett väldigt stort perspektiv att få höra vad fan det är som händer där. Så förstår jag att hon inte kan gå in på detaljer, men en bild av hur man har upplevt det här året i det här omklädningsrummet.
I så fall tror jag att det kommer framöver, kanske, ifall det nu ens kommer någonting. Men jag menar så här, när vad jag har hört, att typ när de är iväg med landslag och frågan ställs till henne, så hon pratar liksom inte om det och vill inte prata om det. Och det tycker jag ändå är faktiskt bra gjort av henne, att hålla det inom klubben och laget.
Men hörni, EM-hypen då? Vilka vinner, Robin?
Ja, men jag sitter fortfarande och jobbar med slutspelsträdet, vet du. Jag tror att det laget av Sverige och Holland som vinner sin grupp kommer att ha en jättechans, för då väntar antagligen Italien i kvartsfinal och sen kan allting hända. Så jag kommer hålla Sverige högt här. Det kommer vi diskutera nästa vecka också, men
känns det för dig då i magen, Petro?
Jag hoppas ju på Sverige. Alltså jag hoppas,
nej!
Jo, men jag hoppas, nej! Nej, men jag hoppas så mycket på Sverige. Jag gör verkligen det. Men, och sen blir jag också så här, jag vill typ inte hoppas för mycket. För oftast är det när man hoppas för mycket, tror för mycket och vill för mycket, så går det aldrig.
Nej.
Så att därför tänker jag så här, vi får se hur det går för Sverige. Förhoppningsvis går det bra. Men jag tycker verkligen att det här mästerskapet är någonting som ska bli otroligt kul och spännande att följa. För att det är riktigt, riktigt bra lag. Och jag tycker att spelare just nu är på en otroligt hög nivå. Och det kommer bli riktigt bra matcher. Så att det är svårt, tycker jag, att sia lite vilket lag som kommer vinna. För att det är bara att titta nu, liksom OS, att Kanada går och vinner är ju helt sjukt egentligen. Så att du ska ha liksom tur med lottning, du ska göra bra prestationer vid rätt tillfälle och alla måste prestera på topp. Och ja, det är så mycket som ska klaffa, så att det är svårt. Mm. Verkligen.
Det är klart det är svårt. Det är aldrig rätt att ta ut det.
Men England är bra.
Ja, men kul att ni återigen hoppar på Englands spåret. Det ska bli ett spännande mästerskap. Det ska bli kul att slacka ner det här tillsammans sen. Hörrni, vi har spelat full allsvenska omgång och nu går vi in i en spretig omgång 12.
Ja,
som inleds redan ikväll med en match som faktiskt är helt spännande. Vi behöver inte prata så mycket om den, men jag bara konstaterar att det är Djurgården mot Kalmar, där Djurgården verkligen kan ytterligare distansera sig från bottenstriden och skapa en riktig liksom bottensegment om de vinner den här matchen mot Kalmar. Men om vi tar då den fotboll som är spelad.
Vi kan väl fortsätta där med Djurgården.
Som
ändå mötte Häcken och faktiskt spelade 0-0, vilket var väldigt förvånande. Det var ingenting man kanske hade förutspått eller trott att de skulle klara av det. Men sett till matchen, så jag tycker så här, Häcken börjar skitbra. Jag tycker att de har typ första 20-30. Sen får de inte riktigt utdelning under den tiden. Och det tror jag att de hade behövt, för att då hade Djurgården fallit ihop. Men man lyckas hålla sig kvar i matchen. Och jag tycker att man har ett väldigt bra försvarsspel. Alltså Djurgården, tycker jag, till skillnad från början på säsongen, så hade man lite struligt, tycker jag, framförallt i backlinjen och i straffområdet, och släppte in mycket enkla mål och kändes väldigt rörigt. Men den här matchen, man är otroligt lojala i försvarsspelet och följer spelare i straffområdet och verkligen krigar hela matchen igenom, och det får man ju utdelning för också, och klarar att hålla nollan. Sen har man även några chanser tycker jag offensivt, och speciellt vi pratar om Hailey Dowd mot Lalo är också en sån spelare som är otroligt bra den här matchen. Men skapar väl kanske inte riktigt de här liksom jättefarliga, heta målchanserna. Och Häcken har väldigt många chanser, men får men inte in
aldrig,
bollen.
Och... Nej, och det blir ju aldrig, om man ändå ska vara lite kritisk, att det är visst att det är lite bollinnehav och man skapar chanser, men det är ju faktiskt inget som är jättefarligt i den här matchen. Och där blir det ju, tyvärr, vi har ju inte hunnit prata cupfinal heller, så vi kan komma tillbaka till det också, men de spelar 120 minuter i torsdags. Vi vet hur den matchen slutar, och det är hängande huvuden, och det är såklart en jättebitter eftersmak på det. Och sen ska man då in och spela redan på söndagen igen. Rosengård fick ju faktiskt spela måndag istället, lite fördel där, och de såg ju lite trött ut. Och nu har man alltså, man har redan fem kryss, man har kanske
men,
förlåt, inte...
Förlåt, kan vi bara stanna där? Är inte det jättekonstigt?
Ja, att man har att, så mycket för, kryss.
Jag vet, jag tyckte det var konstigt på här sidan att man spelade redan på söndagen.
Jo.
Men förstod ju att det var landslagssamling och att det inte gick och sådär. Annars hade man ju lagt de två matcherna på måndagen.
Ja.
Varför får inte Häcken spela på måndagen?
Nej, det var ju dessutom två matcher på måndagen ändå. Så ja, det måste ju funnits en match att lägga där istället. Och det,
men så
det var...
de spelar Umeå och Kristianstad då istället på måndagen?
Nej.
Det är jättekonstigt. Jag har faktiskt ingen aning varför man lägger det på det sättet.
Och där blir det ju, och tittar vi på, återigen för att prata de två cupfinallagen, dels att Rosengård får vila en extra dag, de kan i slutskedet eller redan från pausa mot Piteå när de jagar en forcering, de kan byta in Caroline Seger, de kan byta in Mimmi Larsson, de kan byta in vem var det mer de plockade in i slutet?
Sanders kommer in
och avgör. Det är ju Seger till Mimmi Larsson till Sanders som avgör i 93 minuten för att de har den truppstyrkan, de har den tyngden, och där, så jag tycker att de här dagarna, de här bara 4-5 dagarna har egentligen visat skillnader på Häcken och Rosengård på ett sätt där, såklart det är marginaler och det är framförallt feldömt och allting som avgör cupfinalen, men sen då hur man hanterar det och tar sig ifrån det, och där det ena laget inte lyckas bryta ner ett motstånd, få hål, där det andra kan göra förändringar, vinna i 93 minuten.
Nu närmar vi oss verkligen EM, och tillsammans med vår stolta partner Heineken Alkoholfri så ser vi otroligt mycket fram emot det här. Inte bara för att det är mästerskap och det kommer spelas fantastisk fotboll inför fantastisk inramning, utan också för att vi har en otrolig tävling tillsammans med dem. Kika in på våra sociala medier, eller så hör ni bara det här och så går ni in på heinekenalkoholfrikampanj.se, och där kan man då vara med och tävla om VIP-biljetter. Vi pratar flyg till Sheffield, vi pratar Sveriges öppningsmatch mot Holland på Bramall Lane, och vi pratar med Toto 5 som också kommer vara tillsammans. Och var sitter man då på arenan, tänker ni? Är det någon plats i hörnet längst ner när man inte ser någonting? Okej, nu är de engelska arenorna väldigt bra även där nere. Nej då. Det här är Heineken Alkoholfri sviten på arenan. Så det kommer bli premium, det kommer vara häftigt. Det man gör som helst för att tävla, det är att man helt enkelt köper två stycken Heineken 00 och sen så tar man en bild på kvittot och laddar upp den när man går in på heinekenalkoholfrikampanj.se. Så jätteenkelt att vara med, och dessutom nu när det är sommar, en iskall Heineken 00 gott i munnen, så du förstår. Vi säger stort tack till Heineken Alkoholfri för att ni gör den här fina tävlingen. Nu säger vi bara, låt bästa man kvinna vinna. Lycka till! Men nu går vi runt som en elefant i rummen här. Det är lika bra att vi liksom kastar oss på den i cupfinalen. Sent avgörande för Rosengård. En boll som med största sannolikhet inte var inne. Och jävligt kritiska röster också från Häcken. Ledningen efter matchen. Och det kom också ett svar från domarhåll där man menar på att jo, men så länge vi inte har VAR så kommer det bli den här typen av domslut. Vad säger ni?
Jag tycker bara det är jävligt tråkigt att en sån match ska avgöras på det sättet, för att jag tycker de har lite varsin halvlek. Häcken är väldigt bra första, och sen tycker jag att Rosengård tar över mer och mer och mer i andra, och Sen att det då går till förlängning och att det avgörs på ett sånt här sätt, det tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt. För att jag tror inte heller att någon hade reagerat ifall det inte hade blivit mål. Jo, absolut, Rosengårdsspelarna, men ifall den inte är självklart inne och att avgöra en final på det sättet, det tycker jag är väldigt dåligt.
Ja, nej, och det är ju där det står på, alltså det är, som sagt, vi kan alltid, så länge vi inte har VAR, så kan vi argumentera för att millimeterbeslut hit och dit går åt fel håll och så kan det få vara ibland, men just när du dömer in ett mål som eventuellt, och som så här, det är inte heller den här situationen ribba, studsa mållinje, stolpe, var, alltså där du kan känna att okej, den balanserar i alla fall, utan det är ju faktiskt ett, liksom, det är ett tamt avslut, bollen studsar lite, Falk lägger sig på den. Det känns som att alla köper, även Rosengårdsspelarna köper ju att okej, hon tog den, vi backar hem. Du kan inte hitta saker som är 50-50, eller i detta fallet kanske då inte ens 50-50.
Då, en chansa,
de,
liksom,
nej, de måste du, och där är ju tyvärr, det finns ju en tendens i domare, jag tror jag pratar, alltså det är ju kanske det som gör dem till domare, för de har sån otrolig övertro på sig själv, men ibland måste du bara tänka, vad är för matchens bästa här? Det kanske var mål, det kanske inte var mål, men vet ni vad, alla har köpt redan nu att det inte är mål, då släpper vi det, då går vi vidare, och du kan, alltså men... just cupfinal för det får inte hända.
Nej, men jag tänker också, jag var ju på plats när Hammarby förlorade hemma mot Kristianstad, och när Hammarby gjorde ett mål som hade tagit dem tillbaka i matchen och säkerligen gett energi till laget och kunnat forcera. Ett mål som dömdes bort av en massa olika anledningar, om du frågar domarkåren. För att de ändrade sig och de fick olika förklaringar. Ena stunden var det offside, men det såg ju alla att det var inte ens nära offside. Och då hittade de på att Jan Åge var på målvakten, men hon gjorde ingenting där, på målvakten. Och det är också en sån här chans. Ta ett beslut, en chans. Döm borta. Men, vänta.
Ja, men och där tycker jag så här.
Du behöver när inte du döma.
När du också blir chockad i det här läget av att det inte blir mål. Alla tror att det är mål. Då undrar man så här, vad är det för konstigt beslut du tar? På samma sätt som jag tycker det här målet också, att det är inte så att man självklart tänker att åh, det är mål. Utan hade matchen bara fortsatt, nej, så hade ingen reagerat,
nej,
på det.
Någon och kanske det... hade sagt något, men nej. Det
är nej, konstigt. Men sen hade de spelat vidare, och det är det jag tycker är så jäkla tråkigt när det är att det ska avgöras på det sättet. Och jag kan bara tänka också som spelare att spela en sån här tuff ändå match som det faktiskt var, högt tempo, bra match, och sen går det till förlängning, få ännu mer spel i benen, trötta huvuden till slut, och du har bara kämpat så nära ändå att det kan bli straffar, som jag tycker hade varit ändå rättvist att det skulle få avgöras på det sättet och ändå rimligt, och sen så avgörs det på det här sättet. Alltså det är klart att man tappar det fullständigt, alltså, ja, allting bara går ju liksom, musten bara går ju ur en. Och sen då ska du dels också för Häckens del komma från Piteå borta, resa dit, spela 1-1. Blir det, va? Ja, tror det. Spela 1-1 och sen så åka på den här smällen mot Rosengård, och sen då ska du ladda om igen för att några dagar senare möta Djurgården hemma, spela 0-0. Alltså, det, ja, men, är det inte lätt.
Vet du vad det värsta är liksom, i det här? Det är att det verkar inte finnas så mycket alternativ. Och jag vet inte vad man ska göra åt det. Men för att det är här fotbollen. Om vi hade fått ett sånt domslut som i Hammarby-matchen. Där man egentligen inte förstår någonting. Då hade inte den domaren dömt direkt efter. Men jag tror hon har dömt 3 matcher i rad för Hammarby. Det är också helt sjukt märkligt. För jag tycker också att hon tappade den matchen totalt. Ja. Alltså hon hade jättemånga konstiga domslut. Så går in i nästa match, ska du få samma domare. Nej, alltså när vi var nere i Italien med mina tjejer, då krävde jag att den domaren som dömde semifinalen, som dömde så här, för hemmalaget, att han inte skulle döma. Alltså det är jättemärkligt att liksom stöta på henne igen. Ja. Jaha, vad ska du göra åt oss nu då?
Ja, och framför, alltså återigen det här, alltså vill du skylla på, du hade ju faktiskt, om det var så att de missat bollen, var inne med 2 millimeter, men de valde att låta spelet fortgå, då hade man kunnat ha en VAR-diskussion eller en goal line technology, att det hade vi sett med det, men vi kan inte göra det med blotta ögat. Men det just återigen det här att uppfinna, eller nästan hitta en situation, eller hitta ett domslut som inte finns, det får ju inte för, och nu Sara Persson som dömer, hon menar ju att assisterande ser det sätter man, alltså man, du kan inte se det tillräckligt bra, du kan inte ta det beslutet, du måste, jag tycker att som huvuddomare, det är jättefel, alltså det är klart att hon ska lita på sina assisterande, men där hade jag, där tycker jag att du som huvuddomare måste gå in och säga direkt, är du inte 200% och skiter vi i detta, låt det spela bara och så kör vi.
Mm. Och det tycker jag är samma sak, vi har ju pratat om straffsituationer som kanske inte är helt självklara heller, där är också här, är det inte 100% självklart att det är straff, då blåser du inte. Alltså det ska inte vara några enkla straffar som blir till och sen så kan en sån grej avgöra en match. Alltså det är inte okej. Det måste vara en bättre nivå på det och högre nivå på det. För att det är också här, sånt här avgör så himla mycket och speciellt också de här lagen emellan och en final. Alltså det är klart som fan att man vill vinna. Mm. Och sen så avgörs det på det här sättet. Och jag tycker, alltså sett till Häcken nu, jag tycker det var intressant efter matchen mot Djurgården när Robert satt på presskonferensen att han var ju så här, ja, jag tycker att vi gör en coach. Jag tycker att vi gör en jättebra match och Djurgården gör också en jättebra match, men att det saknas såklart både fysiskt och psykiskt och det har krävts mycket för att ladda om och många trötta spelare, Rubensson, alltså bara en sån grej, spelar 45 minuter, orkar inte mer, är väldigt trött och går ner på in i mitt fält den här matchen och då också tycker jag om att tappa lite i offensiven, men ändå, alltså, det är intressant att han ändå sitter och säger det, att vi är ju en klubb och vi har väldigt höga krav på oss, så att det är inte konstigt att det kommer hända saker i sommar, för att vi behöver vinna matcher. Liksom. Vi har ändå spelat så här många oavgjorda nu och ligger redan lite efter och har inte råd att tappa mer. Liksom. Så att det är inte konstigt ifall det kommer hända grejer i sommar och det ska bli väldigt spännande att se, tycker jag.
Ja, det gillar man ju, alltså all form av satsning, att det pratas åt det hållet. För att om vi liksom bara ska ta åt det andra, på den andra sidan det spektrat, så har vi AIK. Mm. Som ligger liksom dyngsist, gjorde det här liksom, tränarsportchefsbytet totalt.
Vilken succé det har blivit.
Ja, men verkligen vad mycket energi de har fått in i laget och vad bra det går för dem. Nu har man derby då mot Hammarby som betyder hur mycket som helst såklart för dem. Skulle de vinna den, visst, då kan man ju prata om att liksom det kommer ny energi in i projektet och så vidare. Men
det ska mycket till.
Ja, och jag tänker också även om de gnetar till sig ett kryss eller oavsett vad som händer. För det finns bra spelare i AIK också, det ska fan sägas liksom.
Men de gnetar ju inte, de gör ju inte. Alltså det hade varit en sak om det i alla fall var passionerat, om det i alla fall kom någon som gjorde en jävla någon brytning, ett täckt skott eller
det är ju också bara ett tecken. Det är bara ett tecken på att det inte finns någon ledarskap heller.
Alltså jag tycker bara, du vet, när du ser avspark mot Linköping, Danielsson får bollen och bara, du vet, skickar iväg en jävla skitpass rakt upp till Linköpings backlinje. Man bara, bara där sätter du ju standarder på den här matchen och vad ni är just nu. Du vet, det kändes bara så här lamt. Det finns liksom ingen, och jag förstår att vara i den situationen som man är, bytt tränare, förlorat alla matcher utom en. Det är klart att det är extrem uppförsbacke, men det ser ju inte heller ut som att de har fått någon effekt av det här bytet överhuvudtaget. Så
om de har fått någon effekt av det här bytet så är det negativt.
Ja, tyvärr alltså, är det ju så. Och där kanske, alltså jag vet inte om tanken var att komma in med någon form av liksom mod och att det skulle vara ett AIK som plötsligt skulle börja våga saker, men det känns ju som att det enda det här AIK-laget skulle behöva är ju någon som säger att, alltså nu ska vi ställer oss i eget straffområde, vi ska parkera en buss för att få en poäng som vi sen kan börja bygga vidare på nu istället. Så man ger ju bort 1-0-målet själv här, det är flera bollar som dimper ner i straffområdet helt utan dueller, det är väl både 3:an och 4:an som Majasari buxar ut till absolut ingen som bara står där sen, eller får Linköping bara plocka upp bollen och rulla in den. Så där finns ingen energi, där finns ingen, jag menar, ingen glöd, ingenting som tyder på att de går in i ett derby nu och skulle vara tända. Jag tror snarare att AIK är livrädda för, alltså det kan jag bara gå till, alltså om man går till sitt eget supporterskap när ditt lag är i dålig form och ska gå in i de här, jag vet att det är klart du kan kasta form ut ur fönstret när det är en viktig match, när det är en derbymatch, ett hatmöte eller sådär, men att ha så här dålig form mot då ett Hammarby som åtminstone har hittat någon form av väg framåt, en Madeleine Janogi som vaknat till liv och de fick göra massa mål senast, alltså det kan bli blodigt för AIK-ställ,
är jag rädd för.
AIK har ett mål sen de bytte.
Ja, och jag tycker det är tråkigt också. Såklart Davidsson som skadade sig mot Djurgården tycker jag också har varit ett väldigt tapp i just backlinjen. Och det är ju en spelare ifall vi pratar om energi och vilja och faktiskt kan bära ett lag. Så där är ju en stor vinnarskalle. Och tappar man också nu henne och fart i backlinjen och också deras lagkapten, så det tycker jag också har gjort stor skillnad. Så att man har inte haft det särskilt lätt. Och sen kan jag tänka mig också, bara ifall jag tänker mig in i situationen, men att gå då kanske ha det tufft. Man har en tränare som jag vet inte, men det verkar som man inte har förtroende för. Får in nya tränare och sen kanske man då antagligen inte känner att det blir ju ingen skillnad det här. Alltså vi trodde att det skulle bli en förändring, men det blir inte uppenbarligen. Alltså då tappar man det ju lite igen. Mm. Och jag tror att det är svårt för dem att komma tillbaks. Även fast det har inte ens gått till sommaruppehållen. Och där kan man ju då kanske samla lite krafter och liksom börja om på något sätt. Men det kommer krävas.
Man börjar om med.
Alltså, kommer man göra några förändringar i sommar? Har man den budgeten? Alltså jag har ingen aning.
Alltså, men, av vad jag hör lite så är det ju snarare tvärtom. Utan nu kör vi på det här. Man kommer inte lägga liksom en miljon. Nej. Vilket man skulle kunna göra. Man skulle kunna göra en satsning. Lägga en mille liksom för att göra... få till en förändring. Mm. Men jag tror inte att AIK själva tror på det här. Nej. Så de tänker... Det blir vad det blir. Förmodligen åker vi ur och så får vi så liksom börjar göra en stor, börjar vi om där istället. Det är vad jag tror. Och det tycker jag är tråkigt när man ger upp och inte, alltså, om man nu gör det, om man inte gör någonting. Att man ger upp och inte ger det här en chansen och gör allt man kan för att stanna kvar. För det är inte så jävla långt upp. Och det finns fortfarande väldigt, väldigt mycket tid att förändra saker och ting i AIK. Så jag är som AIK-supporter väldigt förbannad på hur man driver hela damsektionen.
Ja, men och grejen också är man har tre poäng. Man har inte 3 poäng. BP har 6 poäng, Umeå 7, Kalmar 9. Alltså möjligheterna finns ju fortfarande. Har du 2 vinster, då är du där. Alltså slår du nykomlingar, BP, Umeå, Kalmar... Då är du förbi.
Ja, men alltså, det ska vara sån jävla kraftsamling inför det här derbyt.
Ja, alltså det är ju verkligen inte kört. Så att jag hoppas ju inte att man bara lägger sig platt nu i AIK och så här. Nej, vi åker ur och sen så laddar vi om till nästa.
Risken är att man gör det.
Ja, men ja, det är jävligt tråkigt i så fall.
Ja, och det som blir problemet, kanske nu när du gör den här tränarförändringen som du dessutom uttalar i alla fall utåt att den är ganska temporär, så måste du kanske ut i sommar och leta spelare. Vem är skitsugen på att gå till det här AIK-laget i de här förutsättningarna? Man har sett förändringarna som ändå inte gav några resultat. Man ser kanske en spelartrupp som verkar ganska mentalt trött över situationen de har hamnat i.
Alltså också det är rätt, spelare det... som slutat 2 stycken.
Ja, alltså, att vara först in för att försöka rädda det skeppet. Sen kan du såklart skriva här kanske ett halvårskontrakt. Det kan vara spelare som är på väg till något annat och som bara vill, som kan ge det den chansen. Men där sitter ju inte jättemånga kvalitetsspelare beredda att skriva på för 2,5 år med AIK i sommar antagligen i de här förutsättningarna. Så nej, det är en riktigt, riktigt prekär situation de har satt sig i.
Å andra sidan då, inför det här derbyt så kommer Hammarby från 2 segrar, senast 5-1. Jag tycker det mest intressanta från den matchen, eller det som jag lägger liksom störst vikt i, det är reaktionen efter paus.
Verkligen.
För när man ligger under, trots att man har spelat bra, ett individuellt misstag, det är inget att snacka om. Det händer i Champions League-finaler, det händer i fotbollen hela tiden. Alice Karlsson som misslyckas med en mottagning. Tycker att det var en tajt spelad boll också. Hade kunnat valt ett annat alternativ. Skitsamma. Så att man kommer ut... Jag skrev det till Noah Hammarby i paus. Att så här, det ska bli jävligt intressant att se om det finns någon ledarskap i den här gruppen. Jag tyckte nästan att det var lite så här säsongsdefinierande hur de skulle komma ut i den andra halvleken. Och så gör man det på det sättet och bara trycker. Och återigen, Hammarby är som bäst, det är när man får ytor och spelar på djupet. I första halvlek så börjar man spela på felvända anfallsspelare och man kommer ingenstans. Så fort man börjar spela på djupet, man använder sin fart i det där laget, där de är helt fantastiska. De hittar inspel, cutbacks och kommer till otroligt många lägen. Då är man som bäst. Så undrar om inte Hammarby ska kika lite på när de möter topplagen i ligan sen. Att stå lite lägre och lita på sitt försvarsspel när man är lågt stående och försöka ställa om. Att man har den plan B, att man inte åker till Rosengård som man är så jävla stolt över och liksom spelar och att man kommer vinna på det längden. Ah, här handlar det om att ta 3 poäng. Vad finns det då för alternativ? Hur kan vi utnyttja våra egenskaper dels som grupp men också individuellt på bästa sätt? Jätteviktigt också som jag noterar inför det här derbyt att Janogy verkligen har kommit igång.
Alltså verkligen. Jag tycker det var skithäftigt tycker jag att se den här, framförallt den här matchen. Vi har ju ställt lite frågetecken kring henne och jag tycker inte hon har kommit upp i nivå, men skitkul
varit skadad,
att se.
Ska jag säga.
Ja, absolut. Och har ju liksom fått jobba sig in i det igen. Och det var skitkul att få se henne på spelhumör och jag tycker framförallt när hon gör första målet, alltså du ser på hela henne hur, alltså den glädjen, typ på något sätt så här lättnad, men också vinnarskallen, att hon är bara så här, vi ska vinna den här skiten, alltså kom igen nu.
Och jag, när jag ser den här matchen, sorry Robin, jag kommer in strax, när jag ser den här matchen så ser jag, det här är ju ett Hammarby som inte maxpresterar.
Nej, det gör
det här
de
är ett Hammarby
inte.
Som kan Kalmar mycket,
faller
mycket
ju
bättre
totalt.
Jo, no, men jag känner liksom att det finns växlar att dra på tal om att så här, ja, men jag tippade Hammarby i toppen, alltså det här är ju topplag. När de får ihop alltihopa och när de spelar så här, sett till liksom de individuella spetskvaliteterna som de har i det här laget. Det kommer bli otroligt viktigt för Jonna Andersson. Hon är ju spelklar till augusti efter EM. Alltså det är fundamentalt för Hammarby, få lite stabilitet. Och kanske göra något liksom, något nyförvärv med kikarsiktet där man verkligen behöver, där man hittar en spetsspelare någonstans ifrån under under sommarfönstret här. Nu har man ju AIK, man har Örebro, man har Kalmar. Tar man 7 poäng på de matcherna då
det är 9
har man,
poäng tycker jag.
Ja, absolut, men tar man bara 7 poäng på de matcherna då har man ändå liksom verkligen bevisat under den här våren att vi ska vara i toppen. Och så får man in Jonna Andersson, kanske något till nyförvärv. Då tror jag nog att Hammarby kommer vara som ett topplag. Beror ju på lite hur de andra spelar. Nu, jag ska inte säga att man har lite otur, men att Linköping går så bra som Linköping går gör ju att det blir tufft att slå sig in. Alltså det är många poäng att ta in på den där trion i toppen med Rosengård, Linköping, Häcken.
Ja, och framförallt att det är många lag redan. Det kan vara en sak att försöka ta in 5-6-7 poäng, men nu är det ju både ett Kristianstad som vill uppåt, ja, precis, och Häcken är där redan, Linköping är där redan. Så det är väl det som talar emot för att det ska även med bra form kunna bära hela vägen upp. Men det jag skulle säga med Janogy, det som har varit kul där är ju att vi har suttit från att det kändes väldigt kantigt i hennes spel för ett par veckor sedan till att man sen börjar känna, okej, men nu alltså spelet börjar sitta, men det saknas sista touchen, det saknas ändå kanske, ja, men spetsen i avslutslägena, och sen nu här så känns det ju som att nu vinner hon ju på jackpot istället med att varenda boll studsar exakt hennes väg, hon lägger in bollar i boxen som går in, det är lite halv sådär offside-lägen där plötsligt så står man på rätt sida och att få det där. Nu är det ju bara, det är 6 dagar kvar till den här EM-truppen ska tas ut, och vi har hela tiden pratat att hon har gått kanske den där kampen mot spelare 22-23, lite exakt hur Gerardsson väljer att balansera det i uttagningen. Kanske var detta för sent, men oavsett vilket tror jag för henne att hon känner att hon ändå gör en prestation som även betalar sig poängmässigt, tror jag, både för att såklart det hjälper Hammarby i detta fallet, men också för hennes skull, oavsett om det nu blir en EM-uttagning eller inte, tror jag kommer att betyda så mycket för henne, och Hammarby kommer ha så mycket nytta av det också. Så även om
hon inte försvinner i sommar.
Skulle vara det, men ja, svårt att se att hon... Mm. Ja, svårt att säga att hon tar ett sommaräventyr.
Men sen ska man också ha i åtanke att nu får vi ju som sagt, det är jättekul att se, det är uttagning om exakt en vecka när vi sitter här idag, men det är ju också 9 juli som hon ska vara som bäst, och det finns ju fortfarande tid till att faktiskt komma in i det ännu mer. Många
det blir
matcher
lite när han
kvar.
Pusslar hennes kvaliteter kontra, ja, andra kvaliteter, snarare kanske en form.
Ja, lite så. Alltså det är klart att du behöver vara i form, och det är klart fördel att du har haft en fin vår, eller som de utländska spelarna, en fin säsong. Och vi får ju se här nu, är det för sent eller kan man ändå se att så här, ja, men hon är på gång och vi vet hennes kvaliteter, alltså det är ju inte,
men jag tror snarare det är ju klart att man också,
det är klart att man som förbundskapten också tänker så här, vad kan vi behöva? Vad är den här spelarens egenskaper? Vad har den för möjligheter? Och hur bra är den egentligen när den är som bäst? Och så här, vågar man chansa? Och det är jättemycket sådana grejer man behöver ha i åtanke också. Och där är ju Janogy, när hon är i bästa form, så är hon fantastisk. Alltså det är ju en, spelare. Kan hon komma upp på den nivån till ett EM, så det är ju en skitbra spelare att kunna stoppa in i matcher.
Och det som egentligen nu, som jag har förstått och som det är kommunicerat, nu får någon jättegärna komma in och rätta mig, och så får de höra av oss till dem, men det är ju att Peter Gerhardsson tar ut en slutgiltig EM-trupp här den 7 juni när han presenterar den. De flesta andra landslag har ju valt att ta ut en preliminär trupp på mellan 26 och 28 spelare. För jag tror det är typ 26 juni eller om till och med senare som den liksom definitiva truppen ska sättas. Det vill säga, du kan ju skaffa dig spelrummet att ta ut 3-4 spelare extra. Sen vet jag att det är väl en svensk övning att det är lite för hårt att sen peta de här spelarna inför ett mästerskap och sådär. Då kanske du hellre låser truppen nu. Men skulle han ta ut 26 spelare istället, så har han ju möjligheten att vi har dels 2 eller 3 allsvenska omgångar som spelas efter den 7 juni. Vi har möjligheten att se dem, eller han har möjligheten sen att se dem i träning. Vilken form kommer de in till den där landslagssamlingen med? Så det är ju också, de har ju bara kommunicerat att det är EM-trupp uttagning 18.30 den 7 juni, men vad han väljer där, för där, det är ju många spelare jag kan tänka mig. Janogy är ju en av dem, där finns några till som just nu som slåss om de där sista platserna, så ja, det blir också intressant att följa hur de tänker då.
Men vi kan ju inte lämna den här matchen utan att bara nämna Ellen Gibsons första svenska mål, som är
700 år i allsvenskan,
och det sjukaste. Alltså det var så jävla snyggt. Helt otroligt. Och att få göra det som sitt första allsvenska mål. Ja, hatten av. Skitkul för henne. Och som du säger, har ju spelat 100 år i allsvenskan och i Hammarby. Så att,
hon har väldigt, lite jokerroll i Bayern. Hon dyker upp lite här och där.
Ja.
Ja. Fan, jävligt tacksamt som tränare att ha en sån spelare i laget där man kan slänga in lite hur som helst. Sådär.
Ja.
Men fan, vilket spännande derby då. Ska Hammarby haka på lite ytterligare i toppen, eller ska AIK få energi då att kanske göra någonting med den här säsongen?
Och tråkigt att den blir på Kanalplan, även fast det är supertrevligt att spela där, men hade ju varit kul att få en liknande match som det var på Tele2 i höstas.
Frågan
så det
är
många
AIK som hade kommit.
Ja.
I det här läget. Ja. Svårt att hajpa den i AIK-led. Men det är klart att det finns trogna supportrar som hade stöttat där såklart också. Men det som du säger, det blir trevligt. Jag ska gå och kolla. Det ska bli jävligt kul och mysa på Kanalplan till ett Stockholmsderby.
Ja, jättetrevligt. Men jag tycker vi ska dra oss upp till Umeå där jag var i måndags och kommenterade Umeå och Kristianstad. Supertrevligt, underbart väder, jättetrevliga personer som jobbar i den här klubben. Alltså jag tycker det är så mysigt att komma upp till Umeå, det är verkligen det. Men alltså det kaoset som det var inför den här matchen. Vi bodde ju på samma hotell som Kristianstad, kommer ner till lobbyn och du vet, man ser stressen i Kristianstads ledares ögon. Och de bara, vi har ingen målvakt. Man bara, vad, ursäkta? Nej, då visade det sig att deras första målvakt har ju skadat sig på träningen då för några dagar sedan och är väldigt oklart ifall hon kommer kunna spela. Sen har de ju 3, typ 4 andra målvakter och ingen av dem är liksom tillgänglig utav olika skäl. Ingenting jag behöver gå in på heller, för de vill inte det. Men så de står där utan målvakt, har ingen aning om hur det här ska gå. Har med sig en spelare från en samarbetsklubb i Kristianstad upp till Umeå och väntar på att förbundet ska fatta ett beslut ifall den här spelaren kan få liksom lånas över under matchen. Så de sitter liksom och väntar på det här beslutet 1,5 timme innan match. Kommer till arenan och ja, då gick ju inte det här beslutet igenom. Så att de testar att då spela med sin första målvakt, Melina Lök. Och då kommer liksom Beta till mig och hon bara, alltså jag tror inte hon kan spela ens 45. Alltså då, vi har ingen aning om hur det här kommer gå.
Då?
Det är också oklart vad hon är för skadad. Men hon i alla fall, hon är skadad och de hade inte alls räknat med att hon skulle kunna spela överhuvudtaget. Så att de testar ju henne och hon alltså, kör ju knappt någon uppvärmning överhuvudtaget. Och då var ju alternativet att Mia Karlsson, alltså en utespelare, skulle ställa sig i mål. Så stressen också för Mia Karlsson som bara känner så här, hur fan ska det här gå? Men då ställer de i alla fall Luck i mål och hon står ju hela matchen. Alla alltså, var
hon gör ju en bra match också.
Och hon gör ju riktigt bra. Alltså, det var vi sa också, vi bara, om hon är skadad nu och går på någon sorts halvfart, hur bra är hon då när hon väl är liksom på topp?
Men det är ju kul med henne, en bra ställd fråga måste jag säga också, med tanke på att hon bara, vad är hon, 21 år?
Ja, eller? Och jag tyckte det, jag pratade lite med Beta efter och hon var, alltså det här är en riktigt bra målvakt, så det ska bli skitkul att följa henne också, men det var ju också ett risktagande att vi riskar ju också nu att om hon står att hon blir borta resten av säsongen. Så det är ju ändå på den nivån som de gamblar liksom.
Född 2000, målvakter vet vi blir bättre. De är som ett bra vin va? De blir bättre med åren och växer. Nej, men, och att hon är så fundamental, kan spela en sån här match trots att hon är skadad, ger en massa erfarenhet, massa självförtroende. Det är nog en spelare vi ska hålla ögonen på framåt.
Eller men hur? Också den här tyska mentaliteten som de bara kör ju maskiner. Har ju inga känslor.
Nej, och sen blir det ju det blir win-win för Kristianstad dessutom med tanke på att det är Mia Karlsson som gör 1-0-målet sen också.
Exakt.
Kändes nästan som att hon hade lite målvaktsingripande i sig och kom liksom hela kroppen och bara skicka in bollen i mål. Så jag vet inte om hon hade ställt in sig mentalt på att hon skulle stå i mål kanske.
För det var så roligt också precis direkt när slutsignalen går. Hon kutar ju till Luck och bara ger den största kramen. Och jag pratade med henne efteråt också. Hon var så här, hon bara... Åh herregud, jag var så nervös på uppvärmningen och liksom skulle jag fått spela och skulle jag stått i mål och
men stod Mia Karlsson och värmde upp som målvakt också? Alltså,
nej, det gjorde hon inte. Men de hade ju hela tiden så här koll, typ klarar Luck det här eller inte? Kommer jag få gå in och alltså stressen. Men, och det tycker jag så här, man ser ju det också på Kristianstad tycker jag under matchens gång. Alltså man tar ju inga risker så himla mycket. Det är ju ett väldigt liksom offensivt energiskt lag i vanliga fall. Men de försöker ju bara typ hålla bollen i backlinjen så mycket som möjligt. Dra ner tempot så mycket som möjligt. För de vill ju inte liksom att Luck ska hamna i några situationer. Eller att de ska hamna i en omställningsläge överhuvudtaget. Så att det var väl kanske inte liksom den bästa matchen för Kristianstads del. Men de gör det de ska och de vinner ändå med 2-0. Så... väldigt skönt såklart för deras skull. Umeå har det ju fortsatt tufft.
Tips till AIK och annars också att tänka att deras målvakt är skadad och att man ska se till så att hon inte utsätts för någonting.
Extra taggar.
Ja, alltså, faktiskt. Se och lär här för fan. Skärpe.
Nej, men Umeå, alltså återigen så här, har några chanser. Jag har ju pratat med, jag gillar ju fortfarande att de har ett spel. Men intressant, alltså det här sa ju vi ändå för något avsnitt sen. Att ju så här, i Umeås fall man kanske ska tänka lite mer liksom defensivt. Hur behöver man ändra sitt spel för att också vinna matcher? Nu tar man ju en mer defensivare position den här matchen. Spela lägre försvarsspel för att inte åka på de här omställningarna. Och att Samuel Fagerholm också går ut och säger det. Liksom att det är så vi kommer göra den här matchen. Men nu tycker jag att nu blir man ju alldeles för defensiva och får ju liksom inte kraft framåt överhuvudtaget. Så att det är ju nästa steg i så fall för Umeås del. För jag tycker så här, de har fina kombinationer, de har bra spelare. Men de har fortfarande en bra bit på väg att jobba sig in i den här säsongen också.
Hörrni, vi avslutar dagens avsnitt innan vi börjar verkligen gå in i EM-skruden eller klä på oss EM-skruden här med att bara ta upp några värvningar som har skett. Du har järnkoll ju, Patronella.
Ja, men jag kollar lite framförallt. Vi har ju pratat om Bayern München och vad de kommer samla för krafter inför nästa säsong. Och det känns verkligen som att de är heta på gröten. Har ju redan värvat franska landslagsspelaren Emeline Laurent från Lyon. Väldigt bra offensiv kraft, ytter, väldigt bra en mot en offensivt. Och även en brasiliansk back.
Just det såg jag.
Tainara da Silva. Mm. Nummer 13 fick hon.
Ah,
på tal om det.
Karaktär, ja, det gillar jag.
Nej, men att de känns verkligen som att de stärker upp väldigt mycket. I sitt City, vi nämnde det tror jag senast, Lucy Bronze har ju tackat för sig och ska ju vidare. Även Caroline Ware ska ju också vidare någonstans.
Stort, alltså mycket, så, mycket out i City. Vi pratade ju Georgia Stanway till Bayern München där. De,
exakt, ja, just inte, det,
men det kan ju vara lilla, antingen så är det ju lilla spelarflykten eller så är det ju att de har en otrolig sommar framför sig där det ska växlas upp på spelarfronten istället.
Exakt.
Blir intressant att
få. Ja, alltså gör du ett bra EM då har du ju sjuka chanser att hamna i en bra position.
Ja, men sen ligger du i bra position nu och sen gör man bra EM. Där, då, det finns mycket, mycket att göra.
Ja.
Ja, men det blir en spännande sommar, inte bara med mästerskap såklart också, även på silly season.
Ja, men vi pratade lite om det i gruppen också. Kim Little ska ju spela i OL Reign under sommaren. Åker dit över och spela
sånt
lite
man kan
i
göra när man inte är EM eller EM alltså, klar med sitt landslag. Ja.
Det var lite, jag har inte sett den faktiskt. Men det enda jag har sett tidigare är väl typ att du åker till Australien typ efter kanske den svenska säsongen eller att amerikanska spelarna drar dit. Men att åka under sommaren och sen tillbaka till Arsenal, det var lite nytt.
Oväntat.
Katoto ryktas fortfarande till Barca. Så intressant att se vad som händer där fortsatt. Får vi se vad hon gör för mästerskap. Kan ju verkligen smälla till. Och sen har vi även pratat mycket om Giacinti som gick från Milan till Fiorentina här nu under säsongen. Ryktas nu till Roma så
direkt konkurrenter. Börjar redan hata henne lite grann. Hörrni, grattis till Barcelona också eller hur Robin?
Jajamensan, cupmästare. Så det blev ju ändå den lilla trippen med cupen, superkuppen och ligan. Men vet inte om det är tillräckligt med plåster på såren efter Champions League-förlusten. Men ja, man kan ha parader även för cuptitlar, vet du. Så det är,
men de känns alltså sjukt besvikna efter den där Champions League-förlusten.
Det ska de vara.
Ja.
Men de har lärt sig mycket och vem vet, tar de med sig till nästa säsong. Hörrni, blågult fokus framåt. Eftersom det stundar ett EM som ni vet som vi tjatar på, men också allsvenska tre omgångar som ska spelas. Så inte så mycket internationell klubbfotboll, kanske någon värvning hit och dit, men annars så blir det fullt fokus på EM och lite allsvenska på det. Vi hörs igen på tisdag nästa vecka, eller hur tjejer och killar?
Ja, det gör vi. Eller onsdag, man vet aldrig. Men...
man vet aldrig. Men vi,
vi ses ju på tisdag, så då ska vi spela.
Jajamän.
Kanske trycker igång live ändå, vem vet? ha det så bra allihopa. Berätta om Toto 5 för alla ni känner. Vi säger ciao.
Ciao.